samtalspoddar.
Och jag är den mest extroverta och samtidigt mest introverta jag vet. Alltså det är så konstigt. Liksom, jag är egentligen, alltså, går jag på en fest, då vill jag ha med min man och så skuffar jag in honom först och håller mig undan. Liksom, jag vill inte prata med någon. Mm. Men sen när jag hittar någon att prata med, då går det ju skitdjupt på två sekunder. Alltså,
och du är ju jättebra på att knyta kontakt med folk. Det är ju inte jag heller. Så jag är ju liksom snäppet värre på ett sätt. Och nästan alltid om jag sitter och pratar med två eller tre. Alltså om jag pratar bara med en, one on one, så går det bra. Men så fort jag är i ett sammanhang där det är flera och jag känner att jag behöver slåss för att få utrymme, så blir jag tyst. Och den biten har jag behövt jobba på jättemycket.
Nu fattar jag hur våra poddgäster känner sig. Har vi börjat? Vi har börjat.
Alltså jag hoppas det, för att det här blev en bra inledning. Du gav oss ett tips. Du sa, glöm allt ni har tänkt.
Och där kom det. Ja, nu är vi där.
Nu är vi här.
Vi glömde det.
Perfekt.
Ja. Alltså jag brukar ju börja våra poddavsnitt med att presentera gästen. Men vi har ju ingen gäst. Alltså jag menar, oftast är det jag som pratar med en gäst. Nu är Maria med, som annars producerar. Hon är ju förstås inte en gäst i sin egen podd. Du är ju naturligtvis inte gäst i din egen studio.
så här blev inga gäster.
Nej. Men jag sitter ändå på gästplatsen i studion. Mm. Jag brukar ju sitta där du sitter. Mm.
Vi som är gäster sitter på den här sidan där du brukar sitta. Mm. Spännande.
Ja, det är ett intressant experiment. Men i alla fall, vi brukar börja med kaffe, och kaffe har vi. Mm. Från Frukt Coffee Roasters i Åbo, ett litet mikrorosteri som sponsrar oss med kaffe. De är fantastiska.
Det var jättegott.
Och, ja, det här är från Honduras. Producenten heter Benjamin Paz. Och jätte syrligt, sött. Vad tycker du?
Jättegott. Mm. Ja, men lite så bärigt, lite fruktigt.
Absolut. Mm. Mm. Ja, det är...
Plus att Jack är en mästare på att koka kaffe. Mm. För att han tävlar ju till och med i att...
Är det sant?
Brygga kaffe.
Ja, jag var med i en Aeropress-tävling. Så Aeropress är en viss typ av bryggmetod. Mm. Ja,
vad går den ut på? Liksom
den går ut på att man får ett kaffe en vecka innan tävlingen. Så får man testa sig fram, testa ut sitt recept, sitt tillvägagångssätt. Så kommer man till tävlingen som... är i uppdelade i olika heat som man tävlar. Antingen är det två per heat eller tre per heat. Och alla de brygger sitt kaffe samtidigt, presenterar det till domare som blint testar dem och pekar på den de tycker är bäst, och de går vidare. Så det är alltså roligt. Det är lite sån här kontrast till baristatävlingar som annars är så otroligt strukturerade, väldigt liksom pretentiösa. Jag kan aldrig säga det ordet.
Pretto.
Det är därför ni säger pretto.
Det är därför vi säger pretto. Det tar för lång tid.
Det säger vi inte i Finland, men ett bra ord jag ska ta med det.
Du kanske borde börja köra på det, bara för att slippa veckla.
Har du druckit sånt där bajskaffe? Alltså kaolack?
Kapiluak, nej.
Kapiluak, ja.
Det är ju resten kaffet i världen.
Ja, jag drack det. Jag tror att jag var på Bali och provade det. Mm, för det är väl så att de här kaffebönorna fermenteras väl nästan i de här mårddjurens tarmsystem.
Ja, exakt. Och så alltså, någonting sånt. Det finns ju någon idé, och det verkar finnas någon vetenskaplig liksom grund för det, att just de här bakterierna i tarmarna bryter ner vissa typer av bittra toner och sånt.
Ja, så det var gott.
Ja,
men jag funderar alltid på när det kommer till sådana saker, när det kommer till sådana ganska avancerade processer. Så vem var först? Alltså vem... Vem var liksom så här snubben, jag tänker att det är en snubbe. Vem var snubben i stammen? Alltså, hej Pelle. Du får 100 dadlar om du äter den där. 200 deal. Ja.
Alltså historien lär vara ganska sorglig med den, eftersom att alltså det kommer från holländska kolonier där man odlar kaffe. Där man tvingades odla kaffe för att holländarna skulle få hem det till Europa. Så producenterna fick ju inte behålla sitt eget kaffe som de har odlat. Men så märkte de att de här kattdjuren går ju och äter upp vissa bär ibland. Så de börjar, det lär ha en sån effekt. Alltså en början därifrån att de då tog tillvara bajset från de här djuren för att få någonting själva av produkten som de odlar.
Ah, jag tror du skulle säga att de smugglade kaffebönorna i de här mårddjuren.
Ja, det skulle vara lite mer spännande. Mm. Sen finns det ju alltid olika historier förstås, men det här var ja, mest sannolika.
Kolla, det är så här det blir när man inte vet vad man ska prata om. Det kommer upp helt bizarra. Ja.
Men alltså Kopi Luwak, det attraherar inte mig egentligen, för att det jag är intresserad av och vill ha ut av ett kaffe är känna av de här karaktärerna som kommer från platsen det är odlat på.
Mm.
Och typen av bönor man har använt. Sen Kopi Luwak, så ofta är det ju bedrägeri involverade där. Så att de kan mata i dem liksom jättedåligt, alltså bajskaffe. Så ja. Det attraherar inte så jättemycket.
Mm. Nej, men det här var
men däremot gott. Sätter jag hellre pengar på jättegott kaffe.
Vad heter det nu igen?
Frukt Coffee Roasters. Alltså rosteriet.
Ja. Just det. Skål. Och tack.
Skål.
Behöver vi säga vem studio vi är i? Var vi är någonstans?
Det ser väl folk. Ja, alltså. Ja, visst. Alltså vi då, jag och Maria har varit på studiebesök här. I Hur kan vi studion i Stockholm i två dagar.
Mm.
Och det här är väl den grand finale av det studiebesöket, va?
Så fint att ha er här. Det har varit men lärorikt för oss också. Mm. Och för vi är ju så inne i det vi gör hela tiden. Mm. Både våra möten och arbetsprocesser och våra inspelningar och förberedelser och efterarbete och allt det där. Det är ju sån otroligt intensiv och tajt produktionsapparat.
Mm.
Det ser vi.
Ja, och när ni kommer in så blir det som att vi får ett slags utifrån perspektiv.
Mm.
Och samtidigt ett inifrån perspektiv i och med att ni gör något liknande.
Mm.
För det hade varit en sak om det kom hit någon som bara så här studerade vad vi gjorde på ett mekaniskt eller liksom strukturellt plan. Ni kommer ju in med hjärtat också och drivkraften av att göra det här.
Mm. Absolut.
Och då blir det på riktigt, det blir något annat.
Mm.
Alltså det har ju varit jättespännande och berörande. Alltså det har varit nästan svårt ibland att bara sitta i bakgrunden, för det har ju varit två samtal efter varann nu som har varit som har tagit, alltså som berör sånt som vi själva funderar på väldigt mycket med drev och cancel culture på olika sätt då, så. Mm. Så att,
ska vi sätta det lite i kontext för era lyssnare, för att det här är två personer som vi i Sverige vet.
Ja.
Ja. Så en mikrofon är alltså en apparat som man pratar in i, så förvandlas ljudvågorna till små liksom. Jag vet inte resten. Vad blir det? Elektroner, vibrationer.
Okay. Ja.
Och rösten som precis sa det där tillhör alltså Victoria, som är producent för Hur kan vi? Och med och startade podden tillsammans med mig. Så vi har gjort det här nu snart 5 år.
Ja, alltså det har varit helt fantastiskt att träffa hela teamet. Jag blir helt sådär, alltså fast vi bara har suttit här och iakttagit er så känns ni ju som familj. Så jag är helt sådär, jag vill inte åka härifrån, jag vill ha med hela teamet.
Ja, men ni får komma tillbaka snart, så kommer vi till Åbo.
Ja.
Ja, det tycker jag. Shoutout
till Joel, Carl och Jonathan också, som också är i det här grymma teamet. Men de här två gästerna, jag tänkte bara att sätta dem lite i kontext för era lyssnare, för att de är ju kända i Sverige på grund av att båda dels har varit offentliga innan, men sen hamnat i ganska ordentliga drev. Den första gästen var Fredrik Federley, som var den första homosexuella ordföranden för ett ungdomsförbund, ett politiskt ungdomsförbund i Sverige. Så för Centerns ungdomsförbund var han ordförande, och sen så har han varit både riksdagsledamot och jobbat på EU-nivå med olika frågor. Bland annat datasäkerhet och hbtq-frågor och liknande. Och han började dejta en annan man på nätet. Och det visade sig att den här mannen var dömd pedofil och hade fått 7 års fängelse. För det här kom ut efter 4 på villkorlig dom, och då började de snacka. Och sen fick han reda på det här, att mannen var dömd pedofil. Och så började de så långsamt avsluta. Men sen fick media reda på och fick tag i domen. Så det var ju 3 veckor av ganska brutalt drev mot Fredrik. Där anklagelserna var, hur kan du släppa in en pedofil i ditt hem? Där du har dina barn. Det är omdömeslöst. Och man började koppla det här som man tolkade som omdömeslöshet till att förtroendet vi har för dig som politiker är ju urholkat på grund av den här händelsen. Och vi hade ett samtal, jag tror ett av de första, undrar mig inte det, liksom ett av de första samtalen han gör på sen drevet han gjort någon, ett par intervjuer i dagspressen, men inga poddar eller radio- eller tv-intervjuer. Någon liten grej på SVT, men den tog de bort. SVT tog bort den, jag vet inte varför. Så det var Fredrik Federley. Och sen så spelade vi in med Soran Ismail som är komiker, poddare, författare, föreläsare. Han var väldigt engagerad i den antirasistiska rörelsen i Sverige. Utforskade det här med etnicitet, kulturer, mellanförskap. Var en av de första som pratade med Sverigedemokraterna. Och har sedan 2009-10 varit en av förespråkarna för att prata med människor och inte döma dem. Så han var ju för mig en stor förebild när han började.
Just det.
Och i början tyckte jag att han var liksom helt fel ute och jag var ju en annan sfär då. Och jobbade med antirasism på andra sätt. Men jag blev väldigt inspirerad och sådant, så att det är till stor del tack vare honom som jag började göra det jag gör. För nu ungefär 10-12 år sedan. Och han var en av dem som i Sverige blev utpekad under MeToo. Och det var både våldtäktsanklagelser, 3 kvinnor som dömde eller som anmälde honom för våldtäkt, samtliga fall lades ner, förundersökningarna lades ner. Och sen så var det andra anklagelser också om att han hade tätt över vissa gränser och skickat oombedda filmer och klipp till någon. Men också en viss typ av kinks eller fetischer som jag läste, jag tror det var Elisabeth Åsbrink kanske? Nej, Elisabeth Höglund som är gammalt nyhetsanker, eller förlåt, journalist på SVT. Som hade skrivit en väldigt moralistisk text om Soran och dokumentären som SVT gjorde om honom som heter Persona non grata som ligger på Sveriges Televisions hemsida och SVT Play. Hon menade ju på att här finns ett moraliskt förfall att ägna sig åt den här typen av perversiteter som hårt sex eller kinks eller fetischer. Det var det hon hade gått igång på. Så det fanns en aspekt också av dömande och moralism kring hur många människor du ligger med, vilken typ av sex du har och vad du tänder på. Och han har väl egentligen inte varit i offentligheten sen hösten 2017, förutom SVTs dokumentär.
Ja, just det.
Som är ett ganska märkligt tilltag, om du frågar mig. Jättekonstig. Så då gjorde vi det första samtalet med honom nu också. Så de hänger ju lite ihop. Tänker kring det här med drev och vilka röster som ska höras. Och en slags social bestraffning av människor som kanske säger saker eller gör saker som inte är accepterade och sen hur i vägen tillbaka.
Det finns ju jättemycket tankar som har satts igång hos oss av att vara med och höra i bakgrunden på de här samtalen. Förstås liksom bara produktionsmässigt och hur ni gör allting och innehållsmässigt i samtalen, men mer personligt så har det berört oss ganska mycket att höra på de här samtalen om de här drevena. För att på något sätt hade aktivera gamla sår hos oss.
Det har ju inte alls varit i samma utsträckning förstås. Så att,
nej.
Men det kan ju kännas lite hemskt ändå, fast det inte är i offentligheten. Så.
Alltså för några år sedan jobbade vi inom en församling I Österbotten, vi jobbar med just ungdomsarbete där, då ungdomsläger, och vi hade ett sånt här team som vi jobbar med, alltså just väldigt tight team som gick verkligen liksom hand i hand genom det här, och därför hade det varit så inspirerande att se hur ni jobbar kring den här podden också.
Som har byggts upp under flera år alltså.
Mm, det, ja. Mm. Och det jobbar vi med några år. Tills det blev en massa interna, alltså jag vet inte hur man ska beskriva vad som hände.
Ja, men vi vet ju inte riktigt vad som hände, det är ju det som är problemet. Det är så här luddiga anklagelser, vet du, och bara, det passar inte riktigt hur vi ja, men hur vi betedde oss och alltså, kommer
in mycket. Ett problem var ju att vi var så nära vänner, så tajta vänner, och hon är gift kvinna och jag är mycket yngre man, och det passa inte riktigt in i bilden.
Att det kan uppfattas fel.
Att ni jobbar ihop?
Ja.
Ja.
Att det kan ju se ut som annat.
Fast vi var ju väldigt nära vänner, ja. Tajta vänner, så vi var ju inte bara jämt, kollegor så. Förstås. Okay. Och jag hängde väldigt mycket hemma hos dem. Alltså.
Mm. Vem hade åsikter om det?
Församlingsledare och olika.
Mm. Men alltså, ja, det här ledningen är ju, i församlingen i princip.
Det är bara intressant för att det här fenomenet finns inom alla möjliga subkulturer, och det är ju inte, poängen är ju inte liksom att det råkar vara en församling, och först så tänkte jag att jaha, att det här är liksom så här, att det har blivit för inskränkt i församlingen. Mm. Men alltså, man ser ju det här systemet överallt i alla möjliga grupper. Att det blir så här, att man, det handlar bara om andra frågor. Mm. Det handlar om olika saker man stör sig på. Olika saker man tar fasta på. Beroende på vilken moral eller ideologi eller whatever som just den gruppen man råkar vara i utgår från.
Mm.
Som till exempel med, ja, men klimatfrågor. Någon säger någonting fel om klimatet. Tar fel ställning i dagens samhälle. Liksom, och så kan de bli brända för det.
Mm.
Alltså, så att det för sakfrågorna i sig och utgångsläget så spelar ju egentligen ingen roll vad det var för detaljer runt omkring, utan det där fenomenet är för mig bara jätteintressant.
Mm.
Och det har aktiverats när jag har liksom lyssnat på det här, deras erfarenheter. Att det är som så, oberoende av om du är bara i en mindre subkultur eller om du är i, vet du, i ett större sammanhang,
ja.
I samhället, helt öppet i offentligheten, så finns det här konstiga behovet hos människor på något sätt att döma ut, eller liksom på något sätt, ja, men så här ska man inte göra, det här ska man inte tänka, så här får du inte tycka.
Mm. Och just det att det sker, alltså det var, vi var med om var ju inte offentligt på något sätt, inte överhuvudtaget, så som de här gästerna som ni just har haft. Men alltså, det är bara jättespännande att se samma tendenser. Och så det känns också som en viktig sak att prata om när vi pratar om drev och hela den här tendensen att det behöver ju inte, allting behöver inte bara drabba offentliga personer. Och det behöver inte ens vara ett drev som sker offentligt. Man kan ju bli uthängd av sitt sammanhang.
Mm.
Bortskuffar från sin familj eller sin släkt eller det sammanhang där man rör sig, sina kollegor.
Mm.
Och ja.
Men det är ju intressant att gå liksom lite djupare, tänker jag.
Mm. Mm.
För du säger att det är ett konstigt fenomen. Jag skulle säga att det är totala motsatsen.
Mm.
Det är ett av de äldsta, ett av de mest liksom tidlösa,
absolut,
mänskliga,
ja, men det håller jag med,
psykosociala fenomenen. Mm, och det är inte konstigt. Nej. Tvärtom.
Mm.
Det är jättenormalt. Mm. Om man förstår. Liksom,
ja, om man tänker dig.
Ja. Gå in så här bakom, ja, där. Ja, vad är ett drev egentligen? Mm. För ofta tror vi att drevet handlar om den som blir drevad. Det handlar inte om den som blir drevad.
Nej, det gör inte.
Den som blir drevad är bara en syndabock. Och det finns ju en fantastisk bok, Rick, hjälp mig, vad fan heter han som har skrivit Scapegoat, den här filosofen. Det är en fantastisk bok som handlar om syndabocken som som symbol. Alltså syndabocken var ju reell, det vet ni.
Säkert. Absolut, att, jo.
I en församling så spikade du fast liksom lappar med de olika församlingsmedlemmarnas synder på den här syndabocken och skickade ut den i skogen för att dö. Mm. Varför? Jo, för att då trodde du att de här synderna tvättades bort från gruppen.
Mm.
Så syftet med drev är ju att genom att exkommunicera främlingen så stärker det gruppen.
Absolut. Mm.
Och vad stärker det i gruppen? Men det stärker ju gruppens berättelse.
Mm.
Gruppens världsbild.
Mm.
För att vad skulle hända om gruppen tillät, om det är en stark grupp som är stark för att den enas runt en världsbild. Om det är en tro eller om det är en ideologi, vilket är egentligen samma sak.
Ja. Mm.
Eller någonting annat. Då om man börjar blanda in en massa motsägelser och inslag av liksom, ja men tänk om vi tittar på det här sättet och vänder och vrider på det, då skapar det liksom labilitet i gruppen.
Mm.
Om det är så att gruppen har samlats kring en världsbild som behöver vara intakt.
Mm.
Det behöver inte alltid vara så. För det finns ju grupper som kan härbärgera komplexitet. Mm. Det finns ju grupper av människor som bjuder in antagoni och friktion och konflikt i gruppen. Det finns ju grupper av människor som älskar att sitta och skrika på varandra på ett idé- och sakplan. Och sen så går de därifrån och är fortfarande kompisar.
Absolut.
Kanske ännu bättre kompisar. Mm. Det är ju en betydligt mer stabil grupp.
Mm.
Jag kan inte ha vänner i mitt liv som jag inte kan tjafsa med eller bråka med.
Nej, men så är det
ju. Nej, de hade inte stått ut.
Nej.
De hade ju fått som stroke varannan dag.
Ja.
Av att jag så här hela tiden håller på och petar.
Ja.
De tror att jag petar på dem och så inser att men, nej, du petar ju på idéer.
Mm.
Och tankar.
Mm.
Det är ju inte personligt.
Nej.
Men om du har investerat hela din person i den här världsbilden.
Absolut.
Om du identifierar dig som marxist eller muslim eller vad fan vet jag, poddare eller komiker eller pappa.
Mm.
Om du har investerat hela din personlighet, om du har börjat identifiera dig och någon börjar så här peta på det, då är det ju inte att de petar på en idé, de petar på ditt liv.
Absolut.
Mm. Och då kan du döda någon annan symboliskt då, vilket ett drev egentligen går ut på.
Absolut.
De skickar ut honom i skogen så han dör.
Mm.
Så slipper vi tänka på liksom där i gruppen och så kan gruppen vara intakt. Mm. Nej. Nej, Scapegoat heter ju boken. Det är ett rött omslag.
Men det finns flera, Scapegoat. Jag kollade upp det där en gång faktiskt.
Han heter heter han René Girard, tror han heter.
Här kommer du.
René Girard.
Just det.
Okej.
Alltså jag kollade upp den där.
René Girard och Scapegoat heter boken.
Ja.
Jättebra.
Jag kollade upp det där faktiskt när jag hade tänkt skriva, eller jag hade tänkt ge mig in på att skriva om cancel culture och sånt i mina doktorandstudier.
Mm.
Men jag ändrade lite inriktning så att vi får se om det kommer upp som någon bihang någonstans. Men jag ska skriva om frihet. Så att, ja, det blir intressant. Ja, det blir jätteintressant. Jo, men det är så intressant också. För alltså, det är ju helt sant som du säger. Det är ju inte konstigt så när man tänker historiskt sett. Det jag menar när jag säger konstigt så är att jag har så svårt för min egen skull att tänka mig in i vad man får ut av det. Alltså jag förstår mekanismen, men jag liksom det går så emot allt vad jag liksom tänker att det är okej att göra med människor, vet du. Så för mig är det liksom sådär att det är därför jag säger konstigt, för att jag har så svårt att liksom få mitt huvud dit till den platsen att det skulle kännas okej för mig och helt kallt göra så mot en människa. Att jag liksom,
så det här du säger nu, alltså vad är okej och vad är inte okej att göra mot en annan människa?
Ja.
Ja, det är ju dina värderingar.
Ja.
Mm, vad grundar de sig i?
Mestadels min uppfostran, tror jag. Mm.
Så din uppfostran har, du pratade lite tidigare också om att du har fått väldigt mycket från, liksom, från din pappa.
Ja.
Väldigt mycket liksom, som du har tagit med dig.
Mm.
Som vi alla har, ibland ja. Är det positivt, ja, ja. Ibland är det negativt. Mm. Så de här värderingarna har ju du liksom marinerats i. Och sen har ju det skapat en världsbild.
Så är det.
Så du har ju också en världsbild som går ut på vadå? Att man inte beter sig så här mot människor.
Ja.
Det är samma sak.
Ja,
fast bara två olika berättelser.
Det är ju det. Jo, men det är ju så.
Ja.
Det är ju så.
Så hur långt skulle du gå för att försvara den världsbilden? Hur viktigt är det för dig att man beter sig schysst mot andra människor?
Ja, alltså det är viktigt, men det är också lika viktigt för mig att människor får göra sina val.
Mm.
Så att jag har ju, där blir ju, där kommer ju den konflikten in, för att jag gillar inte tanken på att man ska gå och säga vad andra måste tänka.
Okej, okay, men det är en person som gör det då. Om en person kommer in i din krets och börjar säga åt andra vad de ska tycka och tänka.
Ja, men då säger jag ju ifrån.
Ja, men de fortsätter.
Ja, men då får de inte vara med.
Nej, men då är jag ju sådär att då säger jag till människan som blir utsatt för att de måste ju bara sätta gränser.
Och vad, när går den yttersta gränsen? Hur långt får man hålla på så där med dig innan du säger jag vill inte ha med dig att göra?
Jag måste tänka om jag har sagt det till någon gång. Nej, men alltså jag har inte kommit dit än.
Nej, men finns det en sån yttergräns?
Ja, men alltså det måste ju basera sig på respekt.
Ja.
Alltså likadant som jag tänker med samtalen vi har med människor. Jag tycker att man ska kunna prata med vem som helst, men det går inte att prata med en människa som sitter och inte har respekt när man pratar. Mm. De måste ju vilja prata med en.
Mm. Mm.
Annars möts man ju inte i samtalet.
Absolut.
Så att där tänker jag att det är ju, men det är ju liksom inte, det är ju inte.
Så om en person går tillräckligt långt i sin respektlöshet,
ja.
Så vill inte du ha med honom att göra?
Nej.
Så, men så tänker de också.
Jo, jag förstår det. Men jag skulle ju inte gå liksom långt i min. Jag skulle inte börja liksom samla ihop andra som också ska frysa ut den här människan.
Mm.
Jag skulle ju säga att jag går inte med på att du behandlar mig så här.
Mm.
Jag vill inte utsätta mig för det här. Mm. Och så skulle jag gå undan. Men jag skulle ju inte börja samla ihop ett drev som skulle se till att de också fryser ut den
människan. Varför inte?
Därför att man inte gör så.
Ja,
men jag tänker oberoende.
Utifrån din
världsbild.
Men oberoende
gör man inte så mot människor.
Nej.
Vilket betyder att utifrån deras världsbild så är det så man ska göra om någon inte lyder de här reglerna i deras sfär. Och då. Jag har ju hört folk argumentera varför det är viktigt att cancella. Jag har hört folk argumentera för varför det är viktigt att inte prata med någon.
Mm.
Och när de gör det, deras argument, deras sätt att argumentera är med samma passion som ditt sätt. Mm. Men de har bara andra argument. Och de påvisar ju faran i att låta en sån här person fortsätta höras.
Mm.
Faran alltså för alla oss.
Mm.
Det är farligt om Soran får fortsätta. Farligt om Fredrik får fortsätta. Alltså,
men det är det där jag tänker på. Nu vill jag pröva en tanke här. Om man kan se det som en skillnad i om det som man skyddar är ett kollektiv, är en grupp, det är oss som ska skyddas. Eller om det handlar om sin personliga integritet eller en annan människas integritet.
Mm.
För att i de här hypotetiska fallen med människan som Maria utesluter så handlar det ju om att okej, men du stiger över mina gränser. Du är inte respektfull, jag kan inte ha kontakt med dig. Och där skulle jag tänka mig att det är ganska lätt att sätta till ett liksom ett alternativ, att tills du blir tillräckligt respektfull så vill jag inte ha kontakt med dig.
Ja, exakt.
Och då finns det en tydlig väg tillbaka.
Ja.
Men med de här dreverna som vi ser idag så handlar det ju så mycket om att skydda ett kollektiv. Vänta, nu, jag hade en tanke här. Ja, men då blir det ju också ett kollektiv som drävar på.
På vilket sätt är Maria inte kollektivistisk? Hur kan man inte vara det?
Nej, alltså visst, men det hon skyddar i det hypotetiska fallet är ju inte ett kollektiv. Så som de som du nämnde om argumenterar för att man ska cancella folk eller alltså inte prata om folk för att man behöver skydda en grupp.
Men de kommer ju från sina värderingar. De värderingarna kommer från en världsbild. Mm, världsbilden kretsar ju kollektivet runt, precis som med Maria eller med mig eller med dig. Jag menar, anledningen till att vi har världsbilder överhuvudtaget är för att tillhöra.
Jo, absolut. Och jag säger ju inte, verkligen inte individualist, så jag skulle säga att vi inte ska vara kollektiva alls.
Jag menar att det går inte att vara individualist.
Nej, absolut. Jag tror att du har rätt. Absolut. Men det här är lite samma sak som en grej som Jonas Alskog skriver om, en filosof som vi hade med i podden också.
Han är docent på Åbo Akademi.
Som just i att skillnaden... ser nu så här, mitt huvud går iväg. Jag får inte ord på allting. Att det finns faror i när vi kommer in i ett kollektivt tänk, så att det finns just saker som vi så att säga vet tillsammans. Det här är vårt liksom narrativ i gruppen. Mm. Och när någon då kommer och säger emot så behöver man inte så blir min reaktion inte att försvara liksom mig och mina tankar gentemot det vad du säger, utan min reaktion blir att försvara gruppen, hela gruppen, för att det är ju våra idéer som du ifrågasätter. Och då blir det en helt annan mentalitet än om man, fastän man är i ett kollektiv, så kan man ju ha förhållningen till, liksom, till sina egna idéer och tankar som att man faktiskt själv har anammat dem, har internaliserat dem, och det blir mina tankar, fast det nu kanske är samma som kollektivet har, men då kan jag förhålla mig till det du säger på ett helt annat sätt, på ett mycket personligare sätt, och jag behöver inte försvara hela gruppen, jag behöver bara försvara mig och det jag säger, och jag tror att det är en ganska stor skillnad, och jag tror att det är en ganska viktig skillnad.
Vad är skillnaden? För det låter som att du tror på frivilliga. Det låter som att du tror att det är dina tankar och dina värderingar.
Ja, ja, men det gör jag.
Okay.
Men man påverkas ju förstås av allt.
Hur kan det vara det?
Ja, men alltså, okay, skillnaden är väl så här att tänker jag självständigt och kritiskt kring de här idéerna? Alltså, nej, okay, jag ska formulera om det här.
Nu låter det som att jag sitter här och tror att jag har liksom rätt. Ja. Jag har ingen varken liksom aning eller facit eller riktning, utan det här är så jäkla intressant att prata om.
Absolut.
Jag vet inte vart vi är på väg. Nej. Jag har ingen aning, men det går fort.
Vi är på väg någonstans fort.
Och det är ju det här jag älskar med de här samtalen, att man bara kan pröva tankar.
Ja, exakt.
Okej, men om jag börjar i en liten annan ända.
För jag är nämligen övertygad om att om du skulle prata med de här hypotetiska personerna som vi nu sitter och pratar om,
så som inte här och försvara sig.
För att försvara sig, så skulle de också säga att de har tänkt igenom och kommit fram till det själva.
Jo, naturligtvis.
Så frågan är lite så här, varför är det viktigt för dig att göra skillnad på dig och dem?
Men jag vill säga en sak om det där, för att jag har märkt väldigt tydlig skillnad på människor som tycker från det andra hållet då, om de här sakerna. De som verkligen, som det verkligen har landat i, att det här är någonting som de, det här har de verkligen funderat igenom, det här står de för själva, det här är deras personliga övertygelse. Inte en ideologi som de bara har tagit fast i, det här verkar vettigt, nu kör vi på det här. De och de coola människorna tycker också så här. Så jag märker ju en skillnad när jag pratar med sådana människor. För de har ju automatiskt en, även om de kan vara stenhårda på sin åsikt, så finns det liksom någonting i mig som gör att jag respekterar det de säger. Fast det är idiotiskt, alltså, fast jag kan tycka att det liksom, kom igen. Men för att jag märker att det är deras, det har landat, det är som, det sitter där. De vet vad de står för och exakt, de vet vad de tror på. Det är inte så här ska man tycka. Och det är en skillnad i när man pratar med människor som tycker att så här ska man tycka, eller när det verkligen är en människa med en otrolig övertygelse, även om de har en alltså jag älskar att prata med människor som har annan övertygelse än vad jag har. Men jag gillar inte att prata med människor som slänger fram en massa färdigt uttänkta glosor och liksom slogans och slagord. Alltså så här, det blir ju bara liksom, jag menar, jag orkar inte prata.
Jordan Peterson hade en intressant grej som jag sa, jag vet inte, för flera år sedan, där han pratade om just det, alltså så där, att han säger att någonting han har märkt är att människor är väldigt intressanta. Chockerande, va?
Det var djupt.
Nej, men och att om man sitter och pratar med människor och det är inte intressant, så är det oftast för att det är inte människan man möter utan en ideologi, eller det är inte människans idéer, det är inte människans liksom egna processerade tankar utan ideologi är fraser man har lärt sig att säga. Och det,
exakt.
Och det är en jättestor skillnad. Och jag tror, fast jag nu inte kanske gör ett jättebra jobb i att formulera de här tankarna, men att det också har en skillnad i hur man då just förhåller sig till tankar och idéer som inte passar in. För är man stabil och har, alltså okej, låt oss säga att man inte alls tror på frivillig eller tror på att det är ens egna på riktiga tankar, utan man förstås är man påverkad av kollektivet. Men det är ju ändå en skillnad om man har bearbetat dem själv och internaliserat dem så att man är stabil i vad man tänker och tror och inte har behov av att någon annan ska försvara mig, och jag har inte behov av att jag ska försvara någon annan, för att de är väl också stabila. Och det hänger ju ihop med den här grejen som vi brukar tänka om med det här med podden också, att ja, men det är okej om vi har med folk som säger fel saker, för att vi tror att lyssnarna kan tänka självständigt.
Ja. Det har vi fått höra ganska många gånger faktiskt. Att ni kan ju inte ha med någon som säger de där sakerna.
Men det känner jag igen.
För att tänk om någon annan börjar tro på dem. Och jag bara menar, så människor kan väl tänka
och det är själva. Och det är ju samma mekanik i att man vill försvara det här kollektivet, den här gruppen med människor som inte kan stå upp för sina egna tankar. Ja. Det är ju otroligt nedvärderande.
Nej, men jag tror att jag är beredd att hålla med er också. Det är klart att det finns en skillnad. Jag märker ju också när jag pratar med någon om den här människan har gjort några varv under stjärnorna. Om den här personen har ägnat tid åt att tänka, skriva, stapla upp sina argument. Jag menar, jag har ju en dotter hemma som är 13 nu. Hon fyller 13 år i augusti. När jag sitter runt ett middagsbord med vuxna och hon är med och vi börjar prata politik och någon frågar henne någonting eller hon slänger sig in i samtalet, då argumenterar hon för sin sak.
Härligt.
Hon har tänkt och jag har tvingat henne att tänka längre och längre. Hon har blivit vansinnig på mig i tillfällen. Jag har sagt, vad menar du? Hur kom du fram till det där? Varför tänker du så? Fortsätt. Och sen ser jag ju nu hur hon sitter och gör det och andra vuxna blir liksom, oj fan, jag hade inte tänkt tillräckligt långt för att möta henne.
Nej.
Och då blir det lätt för mig att se att, men det är klart att det gör skillnad. Samtidigt som vi alla är produkter av kultur,
absolut,
genetik, uppfostran, allt det där.
Absolut.
Också. Och det här är så sjukt intressant också, för att jag har ju pratat med flera goda vänner som jag antar skulle presentera sig själva som antikollektivister eller individualister eller libertarianer eller andra etiketter som på något sätt vill påvisa att jag är självständig och fri. Det är ju också en idéströmning. Det är också ett kollektiv.
Absolut.
Sen är de jävligt dåliga på att organisera sig. Men det är en helt annan sak. Det är därför det finns så få liksom partier för libertarianer. För det är ungefär som gå på disco för introverta. Det är så här, ingen där. Det är inte en jävel där. Så att det finns någonting där som jag tycker det är ett spännande samtal. På samma sätt som jag tror att människor som är lite mer tiltade åt det kollektivistiska skulle vara förtjänta av att behöva hoppa ut och tvinga sig själva till att tänka utan gruppen. Så tror jag att det finns en möjlighet till en inbjudan åt andra hållet också. För att jag tror att även så kallade individualister eller frihetsbeivrare, libertarianer är också fast i sin bubbla.
Absolut.
Och att deras skugga är ju snarare att våga närma sig gruppen. Att våga lita på andra människor. Att söka sociala kontakter. Alltså, det finns en annan rörelse. Och det är väldigt sällan svaret är liksom antingen det här eller det här.
Naturligtvis.
Det är därför jag tycker ordet divide mycket mer intressant att, att använda istället för kollektiv eller individ.
Mm.
För individ betyder ju det betyder avgränsad liksom, varelse. Mm. Eller, nu minns jag att jag vet inte alls vad det betyder. Men...
Alltså individ, det kommer väl från i princip alltså latinets motsvarighet för atom.
Precis, alltså
en odelbar liten. Ja. Mm. Så betoningen är ju på väldigt liksom isolerad, självständig liksom enhet som inte har någon i princip kontakt med någonting annat. Men däremot person så är väl mycket, direkt mycket mer liksom en social varelse.
Eller, och därför divid blir ju det otroligt liksom poetiskt ord på så sätt att det, det betyder ju delbar. Och det kan ju tolkas på flera olika sätt. Att du är delbar både mellan din individualitet och din kollektivism. Att du är delad däremellan.
Och jag tror att det är jätteviktigt att, att inse alltså också att inte vara skrämd för att man märker de liksom paradoxerna i sig. För att vi bär ju på en massa paradoxer. Vi är gående paradoxer hela tiden. Men på något sätt har vi ett sånt här ideal om att är man, speciellt om man ska vara en rationell människa eller någonting så, så måste man ha allting liksom strukturerat nästan i ett liksom logiskt formellt system och man kan inte tillåta paradoxer, men det är ju bullshit.
Jag menar, alltså, att tro att man är rationell är det mest irrationella. Alltså. Ja. Det är ju en sån otroligt gullig tankefälla. Ja. Vi är inte rationella.
Mm.
Vi har en kapacitet till rationalitet.
Mm.
Men även den är befläckad av att vi dumma i huvudet på många sätt och väldigt styrda av flocken och det i oss som är liksom impulsdrivet och rädslodrivet och allt från reptilhjärna till nervsystem är ju långt ifrån rationellt.
Absolut.
Och sen finns en liten del här uppe så där det jobbar liksom ett gäng på övertid och bara, vad är det här för något? Hur fan ska vi klara oss igenom? Kan du sakta ner din galning? Och försöker bara få liksom lite koll på den här galna farkosten. Liksom. Det är lite som den här, vad heter den gamla actionrullen Speed med Keanu Reeves och Sandra Bullock.
Exakt.
Det är två stackare som försöker bara kontrollera en skenande buss. Ja. Liksom. Det är lite så.
Och på något sätt är det som att vi
utan att det ska sprängas.
Ja, exakt. Som att vi här i västvärlden och i och med upplysningen har gett över roder helt till den här lilla rationella biten. Eller försökt. Och sen försöker vi liksom del med konsekvenserna att det funkar inte.
Panik när känslorna kommer upp. Liksom.
Ja, men titta bara. Alltså, herregud. Bara den bizarra som resultatet av upplysningen som en bärande liksom, intakt idé kommer ju nu som en motreaktion, en pendel som slår helt åt andra hållet. För att vi funkar inte så. Vi kan inte ha enkla svar. Vi kan inte leva utifrån deviser och sanningar. Det är därför alla ideologier suger. Alla trosuppfattningar suger. Inte för att de inte har någonting värdefullt. Men det räcker inte. Alltså det funkar inte. Så. In my opinion.
Vi har en god vän som är från USA som bor i Sverige och har bott här i 40 år. Och han säger alltid, tycker jag. För att han har lärt sig att om man säger det i Sverige, då får man i princip säga vad man vill. Bara man sen säger, tycker jag. Så att du har börjat köra på engelska istället.
Nej, men jag menar, jag är ju den första att titta på gamla idéer och gamla trosuppfattningar och hitta små russin ur kakan och själv börja försöka sätta ihop någon form av märkligt kosmiskt pussel och förmodligen, du vet, sista pusselbiten jag lägger innan jag dör kommer förmodligen göra så att det visar sig att det är två katter som leker med ett garnistan och det är bara helt bilden kommer bara vara helt bizarr för att existensen är helt bizarr. Men jag kan ju hitta fantastiska små guldkorn både i ideologier, i allt från marxism till judendom som jag har tagit med mig och integrerat i mitt liv. Jag började göra någon form av sekulär sabbat hemma under en period där vi stängde
av. Alltså det är ju nyttigt.
All elektronik, lugna mobiltelefonerna, tände ljus och satt oss och började liksom spela sällskapsspel och lägga pärlplattor. Det är ju basically inspirerat av
fast sabbaten. Om ni tänder ljus så är ni ju inte riktigt sabbats laglydiga där då. För man får ju inte göra upp eld.
Oj, den Men vadå, tänder man inte den här...
Menoran.
Ja, det kanske de gör fast... Ja, det är en bra fråga. Men alltså, de är ju jättepetiga, men man får ju inte göra dem för att det räknas ju som blir... att man... Det kan hända att de tänder det innan.
Innan så klockan blir sex.
För att annars... annars har de ju just hissar som går upp och ner, för att man behöver trycka på en knapp.
Men det är väl skillnad på ortodoxa
judar
och... Oj, det är ju det beror ju på vilken skillnad. Slags... Ja.
Jag ville bara lägga in det där.
Såna lockar har jag liksom inte riktigt.
Nej, nej inte såna. Men snart.
Du har potential minst.
Absolut, jag kan få ut dem på 2-3 dagar bara. Ja. Men att hitta de här olika guldkornen, och det är samma sak egentligen med alla gäster och alla samtal i podden. Vi har ju hållit på i 5 år nu. Det är som att plugga på heltid och samtidigt ha ett heltidsjobb.
Mm.
Jag har aldrig lärt mig så mycket.
Nej.
Och folk kan ju tycka att det är jättekonstigt. Bara, fan, du har ju liksom... sexköpare och förintelseförnekare och dömda våldtäktsmän och allt möjligt. Ja, förstår du hur lärorikt det är?
Mm.
Jag menar, du kan ju lära dig hur mycket som helst av att prata med en person som har blivit sönderdrevad eller suttit inne eller begått våldsdåd. Sitter och pratar 2-3 timmar med den personen. Det är ju en sån otroligt värdefull och kanske mörk skärva av vad det är att vara människa. Mm. Att närma dig det mörkret och försöka vara nyfiken på det. Mm. Det är ju inte att godkänna handlingen, det är inte att säga att det personen gjorde var okej, men du kan ju fortfarande vara nyfiken och öppen för vad kan vi lära oss av det här som har hänt?
Mm.
Det hjälper mig, många som lyssnar ser det som någon slags utforskande farkost att närma sig de här mörka djupen och som de här läskiga, mörka skogarna som vissa ämnen och vissa speciellt tabubelagda ämnen kan vara.
Exakt.
Så jag tycker att det finns alltid, och jag tror att det var någon av våra gäster som sa det, undrar om det var Ari Blatte talar som är en svensk youtuber. Han är svensk bosnier och har räknats som en av de här högerextrema politiska influencerna som vi har haft i Sverige. Jag tror att han har lagt ner sin YouTube-kanal nu. Han blev deplattformerad och avmonetiserad flera gånger av både YouTube och Facebook, tror jag. Så nu jobbar han lager. Men han sa det när vi hade vårt första live-event i Malmö. Hur kan vi live 2019? Januari 2019. Jag tror att han sa, ibland säger smarta människor idiotiska saker. Och ibland säger idioter smarta saker. Och det finns så mycket att lära sig av. Speciellt folk som har förlorat allt.
Mm.
Absolut.
Det där intresserar mig.
Mm. Ja.
Som fortfarande dyker upp och vill prata.
Mm.
Som inte har tagit livet av sig. Som inte har stängt in sig. Som inte har tappat tron om mänskligheten.
Mm.
Det där är ju något. En
då har de ju inte förlorat allt.
Nej, det är ju det där jag menar. Mm. Så det är som Viktor Frankl skriver ju om det i sin bok. Vad heter den här klassiska boken om meningsfullhet?
Det borde jag veta.
Life has meaning, tror jag den heter. Viktor Frankl, som överlevde koncentrationsläger i Auschwitz. Och har du varit i en sån kontext och sett människor sätta upp liksom pjäser och köra kabaré och köra stand-up mitt i allt? Misär. Men då fattar du att det finns någonting i oss som är otroligt rustat för att klara av ungefär vad som helst.
Jag skulle vilja prata om en helt annan sak. Får jag göra det?
Kör.
Varför frågar du honom?
Ja, men jag tänkte om ni var klara med det här. Det kändes som att ni hade någonting på gång här. Ja, men alltså, din bok, Hej syster.
Mm.
Det fanns så mycket, alltså då när vi träffades i Närpes, då sa du att du har märkt att finlandssvenskar förstår vad du pratar om med mellanförskap lite mer än när du pratar med svenskar.
Mm.
Och det var ju jätteintressant. Jag fattar ju direkt vad du menar, liksom, den här dubbelheten i att man är finländare men ändå inte riktigt, för att man är ändå finlandssvensk och så här. Och när jag lyssnade på din bok, och alltså det var, jag blev så överrumplad av hur mycket jag kände igen mig i.
Mm,
förstås inte skräcken att behöva fly någonstans ifrån eller liksom traumat i det så. Mm. Men allt annat, det där med när du berättar om hur du bara, det bara liksom drabbar dig i de här dofterna när du kommer någonstans, eller hur människor beter sig mot dig, att de kommer på och pussar dig och så här. Och jag har ju upplevt det samma mellan Finland och Sverige när jag var liten. Fast det, man tycker ju att det är ju nästan samma land, det är ju nästan samma sak. Men det är ju inte det, även om det inte är så där stora skillnader. Men det är ändå små grejer som gör, alltså när jag kom till Sverige och kände, de här dofterna i den här affären. Och de här människorna, och de bemöter mig så här. Alltså hela liksom den där krocken. Att jag var så törstig på just de där bitarna som jag hade saknat.
För du föddes i Sverige?
Nej, men vi flyttade dit när jag var 1,5.
Okej. Okay.
Mm. Och så flyttade vi tillbaka till Finland när jag var 7. Så att så de här viktiga åren i början så är ju Sverige. Och alla liksom, jag menar att människor såg mig i ögonen och låg och liksom gav komplimanger på ett helt annat sätt än vad man sen gjorde i Finland. Bara den där grejen. Att man liksom sa positiva saker som man tänkte om varann. Och man hade ingen sån här att vi ska hålla ner varann på mattan. Inte på samma sätt, det finns ju här också. Men inte på samma sätt som jag upplevde i den lilla by jag kom till sen. Och jag skulle bara vilja höra liksom, din reflektion när du pratade om det där, att finlandssvenska förstår dig. Och vad var det du tänkte på? Hur liksom... Hur tog det där i dig när du var i Finland? Liksom, att du märkte av sånt?
Jag tror första gången som jag uppmärksammade det var när jag var i Jakobstad.
Ja. Mm.
2014.
Mm.
Och föreläste. Och pratade om kreativitet.
Mm.
Det här var ju ett år innan den stora flyktingkrisen.
Okej.
Okay. Så att när jag var ute och föreläste så pratade jag om kreativitet och innovation. Under parollen allt är påhittat. Jag pratar om att allt vi ser runt omkring oss är påhittat av andra människor som levt innan oss. Vi lever på något sätt i resultatet av andra människors kreativitet.
Mm.
Det här har andra människor tänkt hittat på. Sen så bor vi i en stad. Mm. Men vem byggde den? Vem skapade den? Jo, folk som du och jag.
Mm.
Och det finns någonting otroligt spännande att titta på världen på det sättet. Att förstå att världen inte är gjord av cement utan av lera. Den är formbar. Mm. Jag kan gå in och ändra. Och,
att förändras.
Inte bara att det förändras, utan om allt är påhittat, då kan jag också vara en sån som hittar på. Så att det är en rolig idé, men den är också djupt existentiell för mig. Och den planterar också både hopp och ansvar.
Mm.
Speciellt i en demokrati.
Mm.
Att få människor att känna sig ansvarsgjorda, aktiva agenter i att bygga, skapa och hitta på.
Mm.
Det är ju det mest demokratiska jag vet. Mm. Inte att gå och rösta på fjärde år. Men fan bryr sig.
Mm.
Det är inte demokratin. Demokratin är för mig i grund och botten att du känner att du kan bidra.
Mm.
Och att du vet liksom själv vad du har för gåva eller vad du kan ge bort till det här stora bygget eller samarbetet som mänskligheten är. Så det var jag ute och pratade om. Men redan då pratade jag ju om att anledningen till att jag är så intresserad av kreativitet är ju för att när andra pratar om att tänka utanför boxen så växte jag upp utanför boxen och mellan boxarna.
Mm.
Så redan där började jag prata om mellanförskap, men inte utifrån etnicitet eller kultur utan utifrån kreativitet.
Mm.
För att det finns någonting i att tvingas ut ur din box tidigt som gör att du upptäcker korridoren. Och det är ju där all innovation, all korsbefruktning, det är där mötena sker.
Mm.
Sen behöver vi vår komfortzon också.
Mm.
Och då, när flyktingkrisen inträffade 2015, det var ju då jag tog egentligen samma idé, eller samma tankefigur och började prata om mellanförskapet utifrån kulturell eller etnisk aspekt och började prata om mångfald och integration. Så när jag var i Jakobstad, då pratade jag kreativitet. En av övningarna jag gjorde, och folk här hemma varnade mig för att göra det. De sa så här, gör inte kramövningen i Finland. Vad du än gör inte kramövningen i Finland. Och jag gjorde kramövningen i Finland.
Okej, okay, hur gick det?
Jag trodde de skulle lyncha mig. Och det var ingenting som någon sa. Utan det var bara någonting som jag kände av. Och kramövningen, för att sätta den i kontext, är att jag jag inleder hela min föreläsning med att säga okej, jag tänker att vi ska inte bara tänka kreativt, vi ska göra kreativt. Mm. Hur många här sitter bredvid någon de redan känner? Alla sticker upp handen. Okej, bra. Då ska vi röra om lite i grytan. Mm. Hitta någon i rummet som du inte känner. Och så hittar de den personen. Mm. Ställ dig mitt emot den personen. Se den personen i ögonen. Upp med höger hand. Fram och förbi med vänster hand. Kroka vänster hand. Sänk höger hand. Och sen gå lite närmare utan att nudda varandra. Och när jag räknar ner från 3, så på 0, så vill jag att ni blundar. 3, 2, 1, 0, blunda. Och då står de liksom 2, 2 på väg och kramas. Och alla tänker, vad fan är det som händer? Och så säger jag, nu vill jag bara att du slappnar av. Det är ingenting farligt som kommer hända. Men jag kommer räkna ner från 3. Igen och på 0 så vill jag att du faller framåt och samtidigt tar emot den andra personen, håller om, håller kvar tills jag säger till 3, 2, 1, 0. Då är det 300 pers som bara faller in i en kram. Lite manipulation såklart. Och sen så får de stå där i några tidsenheter. Och den här varnade ju mina kompisar mig för att göra i Finland. Mm. Och jag insåg ju precis när jag gjorde den att vad håller jag på med? Mm. Så det är alltid den här skräckblandade förtjusningen som jag ofta upplever både i podd och på scen. Och det är en del av mig som är så här, nu kör vi, och den andra tänker, vad fan gör vi? Mm. Vanligtvis så brukar den här kramen avslutas med skratt. Ingen skratt. Och sen brukar det komma en applåd. Ingen applåd. Det var liksom ingen respons överhuvudtaget. Så plötsligt så tittar liksom bara 300 personer upp på mig så här. Och jag har inget protokoll för det här. Hela mitt hjärnkontor, varenda liten enhet och myndighet uppe i min skalle får total blackout.
Du bara, jag borde inte ha gjort det här i Finland.
Jag inser att jag är en fullständig idiot. Och det här är alltså de första 10 minuterna. Sen har jag ångest resten av föreläsningen. Mm. Och det enda jag kan tänka är, de hatar mig.
Det var ju intressant.
Och sen går jag av scen, så kommer folk fram och jag stålsätter mig. Tänker jag, nu kommer den här tsunamin av liksom ilska och besvikelse. Gud vad bra! Mm. Va? Ja, det här var fantastiskt. Mm. Är du säker på det? Mm. Ja! Vi älskar det. Det kändes inte så. Det är helt responsmässigt och liksom feedbackmässigt och energimässigt. Mm. Jag uppfattade inte att de tyckte jag borde liksom stå där överhuvudtaget.
Nej. Mm.
Och sen insåg jag att vi har väldigt olika sätt att kommunicera på. Mm. Och de tyckte den var jätterolig, övningen. Mm. Och utmanande. Men jag är ändå van vid respons. Liksom. Mm. Och då har jag ändå drillats av en svensk publik. Mm. Den är ju inte superresponsiv heller. Det är ju inte...
Nej, men bättre.
Kanske lite mer än en finsk eller finlandssvensk publik. Men det var värdefullt också. Att säga, okej. Jag kanske inte behöver ha respons hela tiden. Mm. Jag kanske ska stå där och göra det jag tror är sant. Mm. Oavsett vad de uttrycker eller vilken respons de ger, så behöver jag hitta den tryggheten i mig själv och inte hela tiden luta mig utåt mot andra, utan luta mig inåt mot mig själv och veta att min avsikt är klar, min riktning är kärlek, det är alltid det jag vill göra, jag vill bidra med någonting positivt. Sen kanske jag gör massa fel ändå, men jag kan inte luta mig utåt på bekräftelse och respons liksom. Så det var tack Jakobstad.
Ja, det var viktigt. Nice.
Så sen satt vi och pratade mellanförskap i alla fall med de som var där. Och mellanförskap som vi pratar om det nu utgår ifrån kultur och etnicitet och kanske ursprung, men något som har slagit mig är att det finns ju 1000 anledningar till varför du hänger i korridorerna.
Mm, absolut.
Det kan vara att du har hoppat av en sekt. Mm. Det kan vara så att du har kommit ut som homosexuell. Mm. Det kan vara att du är trans eller varit med om en olycka och plötsligt sitter i rullstol. Alltså när du
exakt
tar dig ut eller tvingas ut ur en grupp och sen står i korridoren och undrar, vart tar jag vägen nu? Det som händer är att det första du inser är, det där var ett rum.
Mm.
Alltså det första du inser är att det där var en grupp.
Mm.
För det vet du inte förrän du lämnar.
Nej.
Det är lite som den här gamla, det finns en liten fabel eller en liten superkort anekdot om två unga fiskar. Två små fiskar som simmar förbi en äldre fisk. Och den äldre fisken säger, tjena grabbar, hur känns vattnet idag? Och de säger, vadå vatten?
Mm, exakt. Jo.
Du vet ju inte att det är en grupp förrän du,
nej.
Nej.
Förrän du är utanför den.
Nej. Men det var det där som jag började tänka på, det jag tänkte på just mellanförskap, och speciellt efter att jag, eller i och med att jag lyssnade på din bok också. Som gjorde att jag blev lite nyfiken på att vad är det då i just bland finlandssvenskar som gör att man har lättare att förstå det och du pratar om de här sakerna. För att egentligen så är ju det här sånt som vem som helst upplever. Antagligen lite när som helst. Det har ju inte... Det, alltså, jag förstår kopplingen förstås i att du är en svensk iranier och man är en finlandssvensk och att man lever på något sätt i två kulturer och inte riktigt... Alltså, jag menar, jag känner ju mig på ett sätt jätte hemma i Finland. På ett sätt känns det som att ja, men det här är ju inte riktigt mitt land.
Mm. När du tittar på mig, nu har ju ni glasögon, men jag tänker att när du tittar på mig nu så har ju du två ögon. Vilket gör att du kan få ett djup i bilden. Om du håller för ett öga så får du inte samma skärpedjup. Mm. Samma sak med kultur.
Absolut.
Så har du två kulturer så blir det en förutsättning för att se världen mycket mer.
Ja, men det tror jag.
Det är inte en garanti.
Nej.
Men det kan vara en förutsättning. Mm. Det är inte alla, det sker inte för alla bara sådär.
Mm.
Men sen tycker jag det är intressant det du bjuder in till att titta på också. Kan det vara så att människor som har en kultur, ett språk, vuxit upp i trygghet, kan de också uppleva ögonblick av mellanförskap? Såklart.
Mm.
Det tror jag.
Mm.
Det tror jag definitivt. Speciellt när det när det uppstår en livskris till exempel. Eller en separation, eller du får sparken.
Mm. Absolut.
Sådana grejer kan nog trigga igång det där också.
Mm.
Eller man flyttar till ett nytt ställe.
Ja, som du sa, någon som är från östra Finland och flyttar till Helsingfors.
Ja.
Det är två helt olika kulturer.
Och vi diskuterar det ganska
mycket. Eller ett drev. Ett drev är ju en spark ut ur boxen.
Mm.
Och du behöver inte ha dubbla språk för det.
Mm.
Men jävlar vad du behöver träna upp din korridoriska efter att du blivit utsparkad.
Mm. Ja, men så är det.
Googla inte det ordet, det finns inte.
Jaha.
Vi ska se till att sätta det i alla avsnittsbeskrivningar här. Så att
korridoriska, så att det blir ett riktigt ord.
Hälften av allt jag har sagt är påhittat.
Ja, men det är bra. Det är bra påhittat, tycker jag.
Ja, men det är ju jättespännande att tänka på, för att så som jag har hört dig prata om mellanförskap tidigare, då det har kommit upp i olika poddavsnitt jag har lyssnat på, och så har jag aldrig riktigt fattat vad du menar. På tal om att finlandssvenska lätt fattar dig. För att jag har inte fått det att gå ihop. För att jag tänker mig att, men varför? För att då hade det kommit upp i samband med just den här liksom kulturella liksom skillnaden. Och jag tänker alltid att, men varför är det här exklusivt för en svensk iranier eller för en finlandssvensk?
Mm.
Jag menar, vem som helst hamnar ju i de situationerna.
Mm.
På ett eller annat sätt. I olika sammanhang.
Yeah. Jag tror att det är sant. Jag tror att du har en poäng i att titta på det på det sättet. Och jag tror att det kan finnas en nyansskillnad. Jag menar, det är en grej att leva ditt liv så. Eller att det kanske präglar en längre sträcka av livet än att du upplever det i vissa situationer.
Mm.
Inte att jämföra eller på något sätt värdera att det ena är bättre eller sämre.
Mm. Bara
att,
nej.
Det finns någonting där. Vi hade ett jättespännande samtal. Ett samtal som jag verkligen har velat ha länge. Och som jag känt mig okunnig och liksom lite nervös för att ta. Och det är att prata om trans och kön.
Mm.
Och då bjöd vi in Alexa Lundberg, som är den första skådespelaren i Sverige som kommer ut som transkvinna.
Mm.
Född biologisk man, gjorde en transition när hon var 17 eller 18. och har haft tvivel och lite ånger för det. Och pratar väldigt öppet och otroligt nyanserat kring vad hon har varit med om. Mm. Fantastisk person. Jag blev väldigt, väldigt berörd av henne under samtalet och även i vår kontakt innan och efter. Mm. Och då pratade ju hon om att fram tills 17 så hade hon ju varit i rum med män som man. Alltså.
Mm.
Och upplevde hur det är att vara i ett rum med bara män som man. Det vet du inte om du är född kvinna. För så fort du kommer in så är det inte en grupp med män längre.
Mm.
Jag håller på mycket med mansarbete och olika mansgrupper och så. Och vi hade en helg där det var 50 män som skulle vara med som deltagare i en retreat. Någon slags personlig utveckling med fokus på att bli en bättre man. Och sen så finns det olika kursledare och jag var där och jobbade som personal. Då är det ungefär 100 män. Och då har vi jobbat i 2 dagar. Det är bara män. Och vi har jobbat och gått på djup och verkligen gått in. Mm. Folk har gått in i olika sår och trauman. Och det är en väldigt sårbar och känslig miljö. Och vi har ju jobbat flera dagar innan också för att bygga en trygghet i det här rummet. Att de här männen kan blotta sig. Och plötsligt kommer in. Och hon gjorde inte det avsiktligt eller för att förstöra. Men en av dem som jobbar på den här kursgården, en kvinna, kom in i köket. Och den här gruppen med män, de var inte ens i köket. Vi var med dem i det stora rummet som angränsade till köket. Så jag står i det stora rummet. Det är liksom 100 män som är inne i ganska djupa, sårbara arbeten kring sina livstrauman. Och plötsligt så hör vi ett kvinnoskratt. Hela gruppen förändras.
Mm.
Alltså det som i Jurassic Park när de här liksom, raptorerna får vittring. Alltså det är så djupt primalt och biologiskt. Alla män i rummet ändrade hela sin hållning och bara vände sig mot det här ljudet. Ah. Och det var en sån stark impuls. Och jag blev så jävla förbannad. För det gjorde att hela fokuset flyttades till det här liksom, till det här ljudet som då representerar någonting som i många lägen gör att män börjar konkurrera och tävla med varandra.
Mm.
Och vi har använt så här, 2 dygn åt att bygga brödraskap och gemenskap och trygghet. Och jag gick ju ut och var ju så arg och gick ut och liksom, jag skällde ju inte ut henne såklart, för att jag skällde ju ut våra kursledare för att de inte hade vaktat liksom gruppen bättre eller haft koll på att det här spelar roll.
Mm.
Så det där vet du inte om du inte har varit i det rummet som en av dem. Och jag tror att det är, jag är övertygad om att det är så, nu tittar jag på Maria, att det är så åt andra hållet också. Mm. Att det händer någonting i gruppen, om det är en grupp med kvinnor och det kommer in en man så händer det någonting. Jag vet inte vart, men någonting skiftar. Och det är ingenting jag tror vi rår på. Men är du transkvinna till exempel, då har du upplevt båda de här rummen. Och det för mig är någonting. Det finns någon form av erfarenhet eller kompetens eller någon slags tvärförståelse om du har befunnit dig i båda de här miljöerna på det sättet.
Mm.
Nu är inte det samma sak som att vara svensk-iranier, även om vi började skoja om det i avsnittet om att där, men hela diskussionen om separata omklädningsrum för transpersoner, så började vi skoja om att det skulle finnas ett för svensk-iranier också med liksom saffranschampo och riskokar innan handlet och jävligt svängig musik. Och det är ju lite skämt, men det finns ju också någonting där som är kul och kanske värdefullt att reflektera över. Så jag tror att den här långsiktiga förståelsen gör någonting med en. Jag tänker, du har ju både någon form av liksom förankring i det finska och någonting i det svenska.
Ja, absolut.
Så när du betraktar finsk kultur så kan du göra det lite snett utifrån.
Definitivt.
Ja. Och du kan ju inte vara utifrån om du inte har lämnat någonting. Alltså du kan inte se ett rum utifrån om du inte går ut ur rummet. Då tänker jag att det är det som är mellanförskapet. Det behöver inte betyda att du är fast i korridoren mellan boxarna eller mellan kulturerna.
Nej. Och jag, det är ju uppenbart snarare, med dig, tycker jag.
Ja, men man kan röra sig.
Ja.
Så här, det är som att det finns inte bara tre olika lägen, utan du kan gå in i den persiska kulturboxen, du kan gå in i den svenska kulturboxen. Du kan också vara i korridoren mellan. Men jag tror också att det kan hjälpa dig att knacka på i andra boxar. Det finns någonting att säga där om.
Ja, men precis. Det är som Narnia. Att så fort du har Tiden, där ringen som tar dig upp till den här skogen mellan världar, så har du möjlighet att gå ner i vilken värld som helst.
Just det. Så har du Narnia.
Narnia, ja.
Det finns en ring i Narnia.
Ja, alltså den här allra första boken, Min morbror trollkaren. Som jag tror att han skrev den efter egentligen Narnia, men den kommer liksom kronologiskt först. Där det är berättelse för hur Narnia-världen blev skapad och allt sånt. Så där är det två barn som får ringar som de kan ta sig upp från vår värld till en skog mellan världarna.
Alltså fy fan, C.S. Lewis alltså.
Ja.
Han har ju garanterat att det här är efter att han satt och drack öl med Tolkien. Jag vill också en ring. Fan, har jag ingen ring för att bara slet en jävla garderob liksom.
Två ringar.
Ja. Ah, när det är en ring, jag ska ha två.
En att ta sig ur en värld och en att ta sig in i en värld.
Exakt.
Fast Tolkien hade ju sjukt.
Sant. Ja. Sant. Men de hängde ju. Det är ju,
ja,
det är ju
absolut,
väldigt
absolut,
kul att tänka på att de satt och drack öl tillsammans på en liten pub.
Ja. En annan ingång för mig för att förstå det här mellanförskapet kom också från att lyssna på din bok. För det slog mig väldigt, väldigt tydligt, den här dubbelheten. Alltså som vi lite var inne på tidigare, med att inte liksom vara rädd för paradoxala känslor. Det var ett kapitel i boken som, när du berättade om din uppväxt i Sverige, där du listar saker du är trött på. Att du är så trött på att representera alla kulturer för att du kommer från en annan kultur. Du är trött på alla möjliga frågor. Du är trött på att bli behandlad si och så. Och det var en lång lista. Och man hör, eftersom att jag lyssnar på dig på ljudbok, det rekommenderar jag att man gör med den boken. Så man hör liksom känslan och tyngden i orden i din röst.
Din egen röst.
Och det var ganska alltså kraftfullt. Nästa kapitel börjar med att du berättar att Sverige är ett så tryggt och fantastiskt land. Och den kontrasten, den var så påtaglig. Och det har ju som också någonting att göra med att, alltså, för att det visar ju att på något sätt är du här i Sverige och du tycker att det är jätte liksom tryggt och det är ditt land samtidigt som de där liksom bitarna skaver. Och den dubbelheten var för mig en ingång till att också liksom på något sätt kunna förstå dig.
Det ena är en förutsättning för det andra. Jag skulle aldrig kunnat bråka med någon jag inte känner mig trygg med. Jag känner mig trygg med Sverige. Jag älskar Sverige. Det här är mitt land. Vilket gör att jag kan kritisera Sverige. Delar av det på ett konstruktivt sätt. Inte för att jag vill göra ner Sverige. Inte för att jag vill förminska. Tvärtom, jag vill att Sverige ska bli bättre. Därför behöver jag dela med mig av negativa erfarenheter. För intentionen är alltid utveckling och konstruktivt. Jag hade aldrig vågat göra det om jag inte kände mig trygg i Sverige. Och det fanns en ganska lång period där jag inte kände mig trygg. Där jag bara var en tacksam blatte. Tack. Förlåt för att jag finns. Och det vet jag jättemånga som delar den erfarenheten.
Men,
så det tar ett tag innan inte bara innan vi växer upp och känner oss liksom, trygga och mogna som individer. Det finns också någonting i att äga och känna det här är mitt land. Det är inte en slump att de flesta röster du hör i den svenska offentligheten just nu, som tar i konflikter, som tar i svåra samtal, nästan majoriteten i blattar.
Absolut.
Och det säger jag inte för att skryta, jag säger bara för att det är ett faktum.
Det är jätteintressant.
Det är judar och afghaner och iranier. Ja. Det finns någonting där. Att titta på.
Väldigt få svenskar.
Ja, alltså den närmsta etniska. Är väl det, liksom en, det är väl en ålänning liksom. Mm. Och
det är ju då en finlandssvensk.
Dessutom. Mm. Mm. Och jag har ingen liksom slutkläm på det där. Mm. Men det intresserar mig dels att komma förbi hela det här tacksamhetsstadiet. Mm. Av att så här, tack för att jag får vara här. Ja, jag är jättetacksam. Att mina föräldrar gjorde de uppoffringar de gjorde. Jag är jättetacksam för den generösa flyktingpolitik som Sverige hade när vi kom hit. Jag är så tacksam för att jag har fått. Och jag har några bullet points. för att jag är tacksam. Mm. För att jag vill att det ska bli bättre.
Mm.
Och det för mig, det är varken liksom konstigt eller respektlöst. Det är ju bara kärleksfullt.
Mm.
Absolut.
Och det är lite samma sak som jag sa i början här, att när jag bråkar med mina vänner så bråkar jag ju inte med dem som personer, utan vi bråkar ju om någonting, vi bråkar ju om projektet vi har framför oss på bordet för att tillsammans göra det bättre.
Ja.
Det är det som är antagoni för mig.
Mm.
Antagoni är ju att vässa varandra.
Mm.
Det är ju conversational martial arts.
Mm. Ja.
Det är vad jag vill liksom ägna mig åt.
Mm.
Inget annat.
Mm.
Och det kan utifrån kännas lite ovant. Speciellt i en kultur där konsensus och konformism har varit centralt.
Och att det är bekvämt och trevligt.
Ja, det är bekvämt och trevligt.
Det är det viktigaste. Mm.
Men grejen är att det är ju inte så trevligt.
Nej.
För alla går runt och håller i magen och tänker, undrar vad de tycker om mig egentligen.
Ja.
Mm.
Ja, alltså, det kommer de ju aldrig säga.
Det där är ju det jag har svårast med både Finland och Sverige, av allt. Det här är min stora stötesten, alltså. Att man är så rädd för konfrontation. Att man är så rädd för att, alltså, allt ska vara så trevligt. Mm. Och så är det just så där att folk går omkring och tänker, vad tänker de om mig? Och man måste bete sig rätt, och man måste tänka om någon tänker si eller tänka om någon tänker så. Och ingen säger ju någonting, för att man ska inte konfrontera folk.
Nej.
Men jag tycker ju, precis som du pratar om, att det är kärleksfullt.
Ja.
Jag tycker ju att konfrontation är kärlek.
Ja.
För att en människa som jag inte bryr mig om konfronterar jag inte heller.
Exakt.
Utan det måste ju vara att det finns någonting i mig som gör att jag vill investera i en människa för att jag ska ta en konfrontation.
Ja.
Så det är ju en kärleksbetygelse liksom.
Utan tvekan. Och det ironiska är att när du säger att det är trevligt att inte säga det, jag tycker ju inte det.
Nej,
jag tycker inte, det
inte heller det.
Och dessutom så känner jag ju av den passiva aggressiviteten.
Exakt.
Jag känner av artigheten.
Ja.
Jag känner av att någonting inte stämmer. Alltså, jag vet inte hur många gånger jag har suttit i ett möte eller i ett samtal eller i ett rum där jag känt så här, men hörni, kan vi inte bara, det känner ni inte.
Mm.
Och då har jag ju någon form av Tourette's.
Mm.
Så att jag går in tidigt och bara, okej, ingen kommer säga det, jag måste göra det.
Mm.
Och då får ni så här bara bli lacka på mig, men jag orkar inte sitta här.
Mm.
Varför inte X med på mötet? Eller varför har vi inte pratat om det här? Eller varför ser alla så glada ut när det här fruktansvärda har hänt?
Mm.
Det är så mycket skönare än att det ligger. Mm. Det ligger ju tryck i luften.
Mm. Mm.
Hur blir du bemött när du gör så?
Blandat. Jag är tydligen en väldigt bra projektionsduk. så här.
Mm.
Och har någonstans accepterat den funktionen.
Mm.
Jag vet att det inte är jag. Jag vet att det inte är personligt. Nej. Jag vet att det inte handlar om mig. Så jävla viktig är jag inte. Men jag märker ju att folk är väldigt upptagna med sin bild av mig.
Tror du att funktionen att vara en projektionsduk kan hänga ihop med mellanförskapet?
Jag har aldrig tänkt på det faktiskt förrän du sa det nu.
För att det är ju lätt, tänker jag, att man ser det dels som att svenskar kan bemöta det dels som en av oss, men samtidigt som en från något annat. Alltså som representerar någonting annat. Och att det kan skapa, jag vet inte, det var en lös tanke bara.
Men Jacke, jag brukar ju ha den där rollen i vår bekantskapskrets.
Ja.
Att jag är den som kommer in och så petar jag på grejer så att folk måste lyfta upp saker på bordet som folk brukar vara jättefrustrerade på mig.
Mm.
Eller fast blandat, alltså de tycker ju samtidigt att det är skönt. Alltså, men ofta blir det liksom sådär, men alltså måste du alltid vara sådär jobbig? Alltså, måste du alltid vara sådär? Men jag klarar liksom inte av, jag vet inte vad jag har för fel, men jag klarar liksom inte av den där känslan av att det är någonting som ligger under ytan som ingen säger, eller man bara liksom, det bara kryper i hela kroppen på mig, och jag blir helt, jag brukar säga att jag vet inte om jag har någon bokstavskombination eller någonting.
Förmodligen.
Alltså det gör ont i kroppen.
Nej, men jag fattar. Herregud.
Det blir så fruktansvärt jobbigt. Ja. Jag klarar inte av underliggande, fast jag förstår. Till och med om någon säger någonting och så ska man tolka, alltså när det är så här, just passiv aggressivitet till exempel. Ja, men alltså alla normala människor, vad som nu är normalt, men liksom så här, så brukar ju bara, ja men alla förstår ju att det där betyder det här. Och så säger man ingenting. Mm. Jag blir helt galen. Yeah. Alltså jag, det är bara, alltså hela jag bara reagerar för att jag klarar inte av det där att mest säg vad du vill säga, bara lägg fram det och så tar vi det. Jag klarar inte av att jag ska gissa, fast jag förstår vad de säger, men det blir ändå jättefrustrerande för mig. Och alltså obehag i hela kroppen. Mm. Så det är inte så här att jag blir lite irriterad, utan det verkligen påverkar hela, alltså min fysiska varelse.
Ja, yeah, jag håller med. Alltså. Jag känner igen det till punkt och pricka. Vad det beror på, ingen aning. Men kan bara konstatera att det alltid har varit så. Och sen så, jag menar, hej, jag har också gjort en karriär på det. Alltså, det är ju det vi gör i podden. Det vi gör är att vi plockar in stora tryckkokare och petar på dem. Mm. Oavsett om det är personer, eller fenomen, eller idéer, eller händelseförlopp. Och det är så skönt att verkligen titta på saker och ting som de är. Mm.
Absolut.
Och inte behöva gå runt och gissa eller spekulera.
Fantastiskt befriande.
Jag tycker det. Och jag vet att många andra tycker det också. Och sen så kan jag kan förstå funktionen av sociala koder och artighet och kallprat och allt det. Jag förstår det på ett teoretiskt plan. Ja. Sen vet jag inte om jag behärskar det bara. Mm. Mer så. Jag har lärt mig att spela, ni vet.
Ja, men alltså du behärskar ju det väldigt bra på det sättet, alltså som när vi kom hit så var det väldigt bra på att få oss liksom att känna oss välkomna och känna oss som att vi kan slappna av och alltså allt sånt.
Så... Men det gör jag ju inte för att jag spelar. Jag tycker ju om er.
Nej, men alltså förstås inte. Men det är klart
att... Jag har inte fattat det.
Jag menar ju inte att det är teater, att du spelar. Men det handlar ju ändå om sociala liksom, koder, vad du signalerar hos oss.
Nej, det har ingenting med koder.
Nej, det är för att det handlar ju om att det var från hjärtat.
Ja, men det kan väl ändå vara genuint? Alltså, vadå?
Jo, men
är det
alltså...
kod så är det ju inte genuint per definition. Då är det en kod. Alltså om du behöver ha en regel eller en kod för någonting så betyder det att du inte kan göra det själv. Jag har ju slutat försöka vara något annat. Och jag menar, vi klickade ju direkt när vi såg
ja, absolut, så, men, absolut.
Det var ju klart liksom. Mm. Och sen är jag bara så. Mm. Och det är så nära för mig bara. Mm. Och det tror jag också rent antingen kulturellt eller jag har fått med mig från min familj. Mina föräldrar är ju väldigt nära, fysiska, kärleksfulla mot varandra, mot oss, mot nya personer. Det finns liksom ingen startsträcka riktigt. Det är så här. Ja, här kommer en kompis hem för första gången. Ja, ska du sova över? Ska du hänga här med oss?
Ja, men...
Här får du matlåda med dig hem till dina föräldrar. Och de här svenska ungarna var liksom så här, vad fan är det här för?
Men vet du, det där känner jag igen från min pappa också. Mamma också, men hon var försiktigare. Mm. Men väldigt varm också, tog emot liksom och började bjuda på mat. Och ska du vara här? Och med min farsa, alltså, han var ju direkt bara skoja med dem. Och liksom tjuvnyp så här, liksom, och sa saker som... Man skulle kunna tänka, men hur vågar du säga det där? De har ju nyss kommit innanför dörren och han bara skojar med vem som helst. Och så här. Verkligen varm och alltså, så fysisk också mot dem som han kände. Och så här. Så att här har ju, alltså, det här har ju vi pratat om många gånger, att jag har fått mycket av det där.
Ja, där har ni säkert liksom liknande bakgrund i bort.
För jag är jättedålig på artighet. Jag är skitdålig på att spela. Men alltså, om jag genuint tycker om människor, då är jag jättebra på det här sociala och möta folk och liksom så. Mm. Men alltså, om jag känner att jag måste göra till mig så går jag ju lås.
Yeah.
Jag har jättesvårt med det.
Mm. Och jag är inte ens säker på att det där behöver vara kulturellt. Jag menar, jag har ju rest otroligt mycket i Sverige. Jag har varit i varenda liten by och ort och håla över hela landet. Och ganska ofta när jag kommer ut på landsbygden så kan jag känna igen de där tendenserna att dörrarna öppna och folk är lite mer liksom, ögonkontakt och så här, frågar hur du mår för att de vill veta svaret. Inte bara, alltså, det är inte en punkt, det är ett frågetecken. De säger inte det medan de fortsätter gå i korridoren på kontoret, utan så här, hur är det? Sen så stannar de med blick och energi och fokus och bara väntar på att du ska svara på hur du mår. Och det finns en annan som kaffekultur eller fikakultur eller sådär. Ja, vi slänger fram några tallrikar till. Och, jag tror inte att det är så enkelt som att bara prata om ett kulturellt lager där, utan också kanske klass, storstad, landsbygd och familjekultur. Alltså väldigt, väldigt lokalt i familjen, vad du har fått med dig, vad du har fått med dig hemifrån. Såg ni det här? Hette det Swedengate?
Ja, exakt.
Det hette det, va?
Ja, jag tror det.
Vänta på rummet.
Exakt. Alltså om en stor grej som kom upp. Där det visar sig att alltså, det är väldigt vanligt att barn som kommer hem till andra familjer typ för att hälsa på liksom, sin kompis inte får mat om familjen äter mat.
Ja, det var det där du pratade om. Alltså jag har aldrig varit med om... Jag trodde ju att han skämtade när han sa
det.
Det
var ju chockerande för mig också. Alltså, och sen kommer det ju fram liksom i många kommentarsfält och så i Finland att ja, men det här är ju också... Alltså, ja, men så här är det ju här också.
Alltså aldrig i livet. Jag skulle aldrig ha sett något sånt när jag var liten.
Inte jag heller.
Jag har varit med, alltså, jag har varit med om det. Och jag har varit med om totala motsatsen. Aha. Så att, igen, det är inte så
absolut,
enkelt
nej,
som att det är det ena eller det andra. Nej, och det var där. Men nu användes det också som ett slagträ i någon slags liksom, ras eller liksom kultur eller etnisk friktion mellan svenskar och invandrare.
Ja,
där svenskar var så här, ja, men hörni, håll käften och var tacksamma för att ni får vara här och börja inte gnälla på att vi inte är det, för dels är det inte sant och dels så vad, ni snackar skit och vad håller ni på med? Och då kom det från ja, men vissa liksom ultranationalister eller etnonationalister. Och sen kom det från andra hållet då, från liksom identitetsvänster eller från liksom klassisk eller snarare, inte klassisk antirasism utan snarare kanske tredje vågens antirasism, om vi kan kalla den för det, som jag inte alls resonerar med. Som var inne på att men det här är för att vi är invandrare som ni säger att vi ska vänta på rummet. Vilket är befängt att det skulle vara så.
Det här är alltså den typen av antirasism som i princip blir rasism.
Definitivt. Ja. Alltså, alltså allt handlar om hudfärg och hårfärg och ursprung. Men min poäng är att liksom det här, du kan inte bara dra kulturkort eller raskortet i varenda samtal. Det är som att vi har glömt att klass existerar. Det är som att vi har glömt att människor gör konstiga saker och kanske till och med är föränderliga. Någon kanske gjorde det under några år och sen insåg att fan, så där kan jag inte göra och gjorde annorlunda sen. Vi är inte statiska, vi är inte simplistiska, vi är så
komplexa. Alltså, det där är ju igen alltså, den där bristen på att man inte tillåter sig att tänka mer komplext eller tänka lite paradoxalt eller ha två tankar i huvudet. För att vi har ju gått från en viss typ av analys där allt handlar om klass. Och så visade det sig då tydligen att ja, men den funkar ju inte helt och hållet. Ja, men okej, då hade det kommit upp den där liksom biten med att allt handlar om ras. Det är ju förstås inte sant. Eller samma sak som i liksom mycket... När feminismen spårar ur så handlar allt om kön. Och det är ju inte heller sant.
Nej.
Men naturligtvis liksom finns alla de bitarna med i ett heltäckande pussel.
Ja, såklart.
Men ja. Nej, men jag... Okej, jag hade ingen slutpoäng.
Nej, men jag tror att du är inne på någonting som jag tycker är jävligt spännande också. Om du identifierar dig som feminist eller om du identifierar dig som antirasist. Då är det så världen ser ut. Och det är det som är så farligt med att tro på identiteter. Det är det som är så farligt med identitetspolitik. Att en person ska representera en hel grupp baserat på vad de har mellan benen. Eller hudfärg. Det är helt befängt. Och inte bara på ett politiskt plan, inte bara på ett psykosocialt plan utan på ett existentiellt plan, för att du gör dig själv så mycket mindre.
Absolut.
Tänk om du så här, jag är jag. Okej. Ibland tar jag på mig de feministiska glasögonen och tittar på världen och försöker förstå det utifrån patriarkala strukturer. Och de finns. Titta bara på vad som händer i Iran just nu. De finns. Okej, ibland behöver jag titta på det och vara kritisk. Ibland behöver jag titta på världen genom marxistiska glasögon, antikapitalistiska glasögon, liberala glasögon. Tänk att kunna ha en massa olika glasögon. Men då måste du börja med att sluta tro att du är som din identitet som antirasist eller feminist. För då kommer du inte kunna plocka på dig de här glasögonen. Att under glasögonen så är det alltid en rigid identitet. Och det kostar för mycket, för att det är den identiteten som är priset du betalar för att få med i den gruppen. Du får vara med om du säger att du
Det handlar ju inte bara om att sätta på sig glasögon så att man ser världen annorlunda. Det handlar ju om att sätta på sig en mask och gör sig själv annorlunda. Eller gör så att man själv passar in i den mallen.
Och igen, jag vet att jag har pratat mycket om drev, men många som jag känner som varit med om drev har ju haft en väldigt tydlig identitet i en viss grupp. Och sen så gjorde de någonting som inte passade.
Nej,
och helt plötsligt så var det inte en så trygg grupp.
Exakt.
Och plötsligt så står du där och är liksom nobody.
Exakt.
Och då tänkte de, fan, jag är ingen. Och är helt förvirrad. Och jag är så här, men var ingen då?
Nej.
Men det är ju otroligt.
Men det är ju säkert det som gör att när man väl möter de människorna efteråt, när de har repat sig, så är de ju ofta väldigt trygga, väldigt lugna.
Men alla repas inte, och alla blir inte det.
Nej, men jag tänker att det är just det där, den där identiteten bröts ner och man fick bygga upp någonting nytt.
Jo, men har du inte sett också att vissa, och det är ganska vanligt bland de som har blivit drevade eller liksom cancelade, avbokade i Sverige, att de rör sig till en annan gemenskap direkt för att det är för kallt där ute i korridoren. Och så, ofta är det liksom så här, ja, men då ska jag in i det här rummet med alla andra som har blivit drevade. Jaha, varför då? Jo, men för att vi har ju en gemenskap här. Drevöverlevare. Fast nu tar du ju på dig en ny identitet. Eller så går de till någon slags missnöjesrum eller ett högerextremt rum. Eller går från att vara feminister till att bli kvinnohatare. Men hallå, dude, kom igen. Du går från den här idiotin till en ny idiot.
Men det var ju intressant med Fredrik som ni pratade med. När han fick frågan vad som har varit det jobbigaste med allt det här. Det var kanske en Patreon-fråga, va? Så svarar han att lära känna mig själv. Och det är ju just det där. Alltså då har han ju som på något sätt verkligen vara på tillfälle. Och inte gått in i en annan identitet eller en annan grupptillhörighet med samma. Jag tyckte det var jättefascinerande svar av honom att ge på en sån fråga.
Och det är jobbigt. Och det är därför vi gärna sträcker oss efter nya gemenskaper och nya identiteter.
Men det är det ju så fort man ska växa. Är det jobbigt?
Jo, men så här, jag ska lära känna mig själv. Det är bara fina grejer, eller? Ja. Jag så mycket skit. Så mycket osympatiska beteenden och grejer jag behöver titta på. Det är ju jättejobbigt.
Det är ju det. Alltså, vet ni vad? Tyvärr måste vi börja avrunda. För att vi behöver snacka utanför det här innan du ska göra nästa grej.
Just det.
Så det är lite så här. Men alltså, så intressant skulle det vara att få prata om vad som händer i Iran och slöjor och så här. Alltså, det skulle jag vilja prata om. Men nu, det måste vi ta
det
nästa gång.
Jag tänker att vi kanske ska bjuda in till ett sånt samtal i Hur kan vi? Ni kanske ska göra det i Nyfika liksom, och ta in ett sånt samtal på hemmaplan
alltså,
också.
Det skulle vara väldigt, väldigt intressant.
Och sen så är det bara så här, när ses vi igen? Vi får ju fortsätta hitta på grejer ihop. Absolut. Tänker jag.
Definitivt.
Jag menar, nu är jag ju den första utifrån gästen. Eller?
Ja, så är det.
Kan man säga.
Ja, det kan man säga.
Och bakom mig står det ju liksom 5 år av spännande svenska och utländska gäster. Det vore ju skitspännande att skeppa över några av de här färgstarka karaktärerna och vara med i er podd och liksom titta på det här utifrån era erfarenheter och er kontext. Och sen tvärtom. Liksom.
Absolut.
Det skulle vara jättespännande.
Vad hette han som ni hade ganska nyligen? Samfinländarna?
Ja, Timo Soini.
Timo Soini skulle jag vilja prata med.
Ja.
Kan ni lösa det eller?
Ja.
Det gör vi.
Nice.
Vi gör vårt bästa för det.
Ja. Hälsa honom från mig. Jag är jättenyfiken på att prata med honom.
Absolut.
Så får ni komma tillbaka och så kan ni spela in här och så kommer vi till er och så
Mm, det blir jättebra. Mm. Sen vill jag bara också säga att lyssna på Navids bok, för att alltså, det var jätteskönt. Mm. Man fick en helt annan inblick i hur det, man kan uppleva det som flykting. Alltså, mm. genom att höra din egen röst berätta för en annan flykting hur du har upplevt saker. Det var verkligen bra.
Tack snälla.
Verkligen starkt. Kul
att höra, och jag menar, hojta bara om det är någonting vi kan stötta med. Jag tycker ju ni är grymma. Kör liksom, tank. Nu har ni syskon i Sverige.
Tack.
Härligt.
Och jag tror att det finns en poäng i det där. Jag menar, vi klarar ju oss genom ganska tuffa perioder för att vi har varandra. Nu har ni två varandra, men det finns ett större varandra.
Ja, absolut.
Också.
Absolut.
Och vi börjar ju hitta det nätverket här i Sverige. Mm. Det är ju fler poddar, det är liksom det är sista måltiden och det är Aron, det är Henrik och det är god ton. Och vi är ju inte helt överens ideologiskt eller politiskt, men vi har en gemensam vision om det fria samtalet. Och fler dialogiskt med Victor de Almeida.
Absolut.
Honom måste ni träffa, han är ju fantastisk. Och sen att ni har börjat med... Visst nämnde jag att det var en kille?
En
finsk kille.
Mm. Ja.
Finskspråkig.
Jag har tappat namnet på honom. Jag kan
förmedla.
Ja, vi har någon konversation på gång där på Instagram, tror jag.
Ja, men jättebra. Mm. Det tar vi gärna emot.
Och han köper
kontakt med honom.
Ja. Och sen, så här, jag vet inte, det kanske pågår i Norge och Danmark också.
Ja, jag har faktiskt försökt söka efter poddar i Norge. Men jag hittar inte så många.
Mm.
Men jag får fortsätta. Mm. Kanske det nappar någonstans.
Mm.
Men alltså, tack för att vi har fått vara här.
Ja, men tack för att
du ville vara med. Ja, och, alltså, fantastiskt roligt. Och jag hoppas att jag får hänga med resten av de här människorna också.
Tack för alla. Alltså, det var samma sak första gången vi träffades. Ni är så persiska i ett sätt att ha med er presenter. Liksom. jag blir helt tagen.
I Finland heter det Tuliaiset.
Tuliaiset.
Det finns ett gammalt svenskt ord för det och det är förning.
Hmm.
Alltså det är ett riktigt svenskt ord. Förning. Man har med sig någonting, man för med sig någonting när man kommer. Men på finska betyder det typ komningar. Alltså jag kommer och så
just
har jag med mig.
Just det.
Tuliaiset.
Just det. Vad fint.
Ja.
Ja, men, både det fenomenet, men också det här var ju långt innan vi pratade. Jag tror det var till och med långt innan jag var och gjorde den här kramföreläsningen i Jakobstad, så upptäckte jag Talko.
Ja.
Som jag fullkomligen älskar. Och jag har använt det begreppet jättemycket. Jag tror att i Norge heter det dugnad.
Ja, de har något begrepp.
Eventuellt att det heter byalag i Sverige kanske.
Just det.
Men det är ju apropå... medicin mot hyperindividualism.
Ja,
att tro att alla måste ha varsin slagborr eller kunna allt istället för att hörni, vi hjälps åt.
Mm.
Som en kompis till mig som startade, så fort han flyttade till ett nytt ställe som det är ett höghus med så här 8 våningar, satte han upp en lapp i trappuppgången, startade en Facebookgrupp för alla som bodde där och sa vi kan vi hjälpas åt.
Ja.
Någon som behöver barnpassning, kanske någon som är student som kan tänka sig att passa barn eller hundar, någon som har slagborr, började inventera.
Mm.
Det där är väldigt som Talko.
Absolut. Talkoandan är stark i Finland,
åtminstone i Österbotten där vi kommer ifrån.
Ja.
Fantastiskt. Ja.
Det känner alla till.
Mm.
Baksidan är ju att man aldrig tycker att någon behöver få betalt för att vadå, man hjälps ju åt liksom. Så att det finns ju en lite sådär, folk kan göra hårt jobb med någonting, hjälpa en med någonting och så förväntar man sig bara att de inte ska ta betalt för det för att man hjälps ju åt. Så det finns ju en liksom sådär, baksida också, att det kan bli lite skevt ibland. Men,
just det.
Men det är positivt, det är en bra grej annars.
Alltså hörni, tack snälla.
Tack
var
så mycket.
Superkul. Kom underbart. Tillbaka när ni vill.
Tack.
Det gör vi.
Hoppas vi ses snart.
Mm, jag med.
Woho!
Nej.